Välkomna till årets sista nummer av Skånes taltidning, nummer 50, 2023, med utgivningsdag torsdagen den 14 december. Solen gick upp klockan 8.29 i morse och ner igen går den redan 15.34 i eftermiddag. I studion Åsa Kjellman Erisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
Nu är det klart. Från 1 februari går det att åka färdtjänst över länsgränsen igen.
Smittspridningen av covid-19 har nått en platå och den varken ökar eller minskar i Skåne. Men sjukvården är fortfarande ansträngd.
Snabbare extra stöd. Det är förhoppningen när arbetssökande kan ange att de har en funktionsnedsättning redan vid den digitala inskrivningen på Arbetsförmedlingen.
Månadens ansikte i december sitter på Finn Hellman, blind sedan barnsben och aktivist på många olika vis.
Och så har det blivit dags för årets jultävling som har en country-legendar som tema.
Hur är det att fjällvandra, mil efter mil, som synskadad? Reportaget I fjällen får själen plats fick ett hederspris häromveckan då bästa taltidningsreportage utsågs.
Öppnat och stängt med kontaktcenter och skivbutik.
Evenemangstips med julkonsert och annan helgmusik.
Och kalendern med tomtedikt, korsord och punktskrift.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar mellersta och sydöstra Skåne tavla med sydvästra Skåne. Och sist redaktionsrutan.
Den 1 februari blir det möjligt att åka med Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen igen. I alla fall för de som bor i gränskommuner i norra och östra Skåne, men bara till grannkommunen. Det var för 3 år sedan som Skånetrafiken ändrade reglerna så att resenärer över gränsen istället blev tvungna att boka riksfärdtjänst, vilket är betydligt krångligare. Och både resenärer och funktionshinderorganisationer har protesterat. Men efter att 7 kommuner nu sagt ja till att betala lite mer har en enig kollektivtrafiknämnd i Region Skåne beslutat att det åter ska gå att åka över till grannkommunen med den vanliga färdtjänsten och till exempel ta en spontan fika med vännerna igen. Carina Sackau är nämndens moderata ordförande.
Jag tror det betyder ganska mycket för de som bor i gränskommunerna. För det är ju så att om man bor mitt emellan 2 huvudorter så är det ju möjlighet att kunna välja var vill jag åka och handla, var vill jag ha min läkare eller tandläkare och framförallt var vill jag ha den sociala gemenskapen. Jag kanske har vänner och föreningsliv på andra sidan länet och då vill man gärna fortsätta med det även när man är beroende av färdtjänst. Så att jag tror och hoppas att det här blir ett välkommet besked för våra färdtjänstresenärer. Mm.
Och det är då från 7 gränskommuner och det är till grannkommunen över länsgränsen.
Det stämmer, så är det.
Kommer det bli någon skillnad i kostnad och liknande jämfört med hur det var tidigare eller är det som vanlig färdtjänst med Skånetrafiken?
Ja, det är som vanlig taxa enligt våra färdtjänstregler som gäller.
Vi intervjuade dig om saken när de här 7 kommunerna har sagt ja till att betala en extra peng för färdtjänst över länsgränsen i höstas. Då trodde du att och hoppades på att kunna införa det här från 1 advent. Nu blir det 1 februari istället. Hur kommer det sig?
Ja, skälet till det är att vi under december månad har en ansträngd situation när det gäller våra fordon. Många vill resa i december månad. Många vill resa över jul och nyår. Träffa nära och kära, vilket är förståeligt. Och det är klart att ju längre sträckor vi kör med våra färdtjänstbilar, desto mer får andra resenärer vänta. Och därför valde vi att lägga 1 februari som startdatum. Då vi också går in i ett nytt avtal och därmed har fler bilar tillgängliga. Så att det inte ska bli någon försämring för andra resenärer i Skåne.
Så den som har familj till exempel på andra sidan länsgränsen, om man bor i Bromölla, har den i Sölvesborg, ja, då får man åka riksfärdtjänst då över den här julen också.
Det får man göra, och då får man vara beredd att man i god tid beställer riksfärdtjänst.
Mm. Men från den 1 februari så är det med Skånetrafiken man kan åka istället.
Det stämmer, och då är det betydligt enklare att kunna beställa en sådan resa.
Sa Carina Sacka, och ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Och de 7 kommuner som det ska gå att åka över länsgränsen från igen är Båstad, Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Ängelholm och Örkelljunga. Reporter var Mats Sundling.
Sen mitten av november är trenden att antalet fall av covid-19 varken ökar eller minskar i Region Skåne. Men inneliggande patienter med covid-19 är fortsatt på en sån nivå att det innebär en extra belastning på sjukvården. Eva Melander är smittskyddsläkare i Skåne och säger, citat, "Vi har en pågående spridning av covid-19 samtidigt med andra luftvägsinfektioner i samhället. I rådande läge är det därför viktigt att alla gör vad vi kan för att försöka hålla nere smittspridningen för att skydda äldre och riskgrupper", slutcitat. Och några saker man kan tänka på för att skydda sig själv och andra, det är att stanna hemma när man är sjuk. Undvika att göra besök på sjukhus eller särskilda boenden när man känner sig sjuk. Och vara noga med handhygienen. Samt vaccinera sig om man är över 65 år eller tillhör en riskgrupp.
Snart ska arbetssökande redan vid den digitala inskrivningen hos Arbetsförmedlingen kunna ange om de har en funktionsnedsättning, något som både Synskadades Riksförbund och flera andra funktionshinderförbund krävt. Den digitaliserade inskrivningen har försvårat för synskadade och andra arbetssökande, enligt Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli. Och han säger, citat, "Det faktum att man inte själv kunnat ange att man behöver särskilt stöd har vi upprepade gånger lyft som ett av problemen. Vi är övertygade om att det bidragit till att tiden för att få en funktionshinderkod ökat markant. Idag tar det kring ett år att bli kodad rätt, vilket krävs för att en arbetssökande ska få tillgång till stödinsatser som exempelvis arbetshjälpmedel, personligt biträde och lönebidrag. Och rimligen kommer förändringen att bidra till att synskadade kan få beslut om stödinsatserna snabbare, menar Lennart Karlsson på SRFs rikskansli."
Månadens ansikte i december sitter på Finn Hellman, blind som barnsben och aktivist på många olika vis. Vi träffade honom hemma i det kollektivhus där han är tämligen nyinflyttad.
Det är bra att du kommer på besök här. Då har jag liksom haft en anledning att städa lite grann. Även om det är mycket kvar att göra så har jag lyckats snygga till lite, tror jag. Det är ju inte långt från stan. Jag bor egentligen väldigt... Alltså jag har 4 spårvagnslinjer att välja på. Så jag kan fort komma till många olika delar i Göteborg.
Men vi börjar med Finn Hellmans första egna bostad i Stockholm.
Då flyttade jag till Gotlandsgatan på Södermalm. Ett par fastigheter som det bor många synskadade i, och Synskadades Riksförbund har lokaler där, och ja, det var ju ett fantastiskt ställe att vara ung på, med närheten till alla de här pubbarna och ja, närheten till allt, skulle jag säga. Jag var ju väldigt föreningsaktiv och många föreningar höll ju till på Södermalm. Så att jag levde ju ganska segregerat i Stockholm. Det var ju sällan jag åkte bortom centralstationen norrut.
Var du då aktiv i, ja då hette det väl Unga Synskadade?
Unga Synskadade var jag väldigt aktiv i perioder. Men jag var också aktiv i den radikala miljörörelsen på 90-talet, och vi höll ju på mycket med de frågor som är högaktuella nu. Alltså det här med klimat, det var jag jätteengagerad i 20-25 år sedan. Vi försökte ju stoppa ett motorvägsbygge, en ringled skulle byggas runt Stockholm, och att det skulle öka koldioxidutsläppen.
Gick det vattentäta skott mellan dina olika engagemang eller gled de in i varandra, unga synskadade med miljödemonstrationen?
För mig gled det nog ihop lite så tillvid att jag tog ju med mig erfarenheter från det ena stället till det andra, och de första aktionerna jag gjorde, det var nog faktiskt i unga synskadades regi. Protestaktioner av det lite mer spektakulära slaget, det lärde jag mig nog framförallt där. Protesterade mot att färdtjänstsystemet skulle göras om till samåkning. Då blockerade vi färdtjänstförvaltningen. Då var jag väldigt ung, då var jag kanske bara 13-14 år. Just den aktionen kanske inte var så lyckad, för att de som ansvarade för den, de hade inte kollat åt vilket håll dörren in på den här färdtjänstförvaltningen gick. Så det var lite svårt att blockera den här dörren för att den gick åt ett annat håll. Och där lärde jag mig en bitter läxa att man ska rekognosera ordentligt så man vet hur området ser ut där man nu ska göra sin aktion. Men det här var ju lärdomar som jag hade nytta av i miljörörelsen, och därifrån kanske jag kunde ta med mig nya mötesformer eller så tillbaka till unga synskadade. Man pratade mycket om härskartekniker och att män ofta använder härskartekniker gentemot kvinnor på möten och sånt. Det fick jag lära mig i olika såna här anarkistiska grupper då, och det var ganska nytt på den tiden.
Men kände du igen att det fanns de som praktiserade härskartekniker i unga synskadade?
Nu ska jag inte uttala mig om unga synskadade, för det var ett tag sedan jag var med där. Men i SRF kan man ju se det, att män pratar mycket mer och tar mycket mera plats och kanske osynliggör kvinnor som gör inlägg. Men det var ju någonting som var nytt för mig då, och det tog jag och min vän Schaktislav Omirska. Vi tog med oss det tillbaka till unga synskador, och det togs väl kanske inte emot jättebra i början, men sen allt eftersom så blev ju det standard. Så att...
Vad betyder att det inte togs emot så väl?
Nej, men det var väl en del som tyckte att varför skulle man nu bry sig så mycket om att alla kom till tals på ett möte. Det viktigaste var väl bara att de som hade något att säga fick prata ungefär. Väldigt lätt så blir det ju så att det är några som tar över och pratar. Och det betyder inte att de som är tysta inte har något att säga.
Men tar du över någon gång själv?
Det kan absolut hända. Och jag måste ibland sätta mig på händerna för att inte räcka upp handen. Eller ta över en grupp. Det har jag fått öva jättemycket på.
När sökte du dig till, det hette väl bara gayrörelsen på den tiden?
Det gjorde jag också väldigt tidigt. Jag tror att jag kanske var 16-17 och sånt där när jag gick i min första demonstration, var det väl snarare en parad på 90-talet. Och då gick jag med min vän Kate Bessing för att intervjua henne till US tidning. Så jag gick ju där liksom lite grann under täckmantel som knattereporter. Men jag gick ju där lika mycket för min egen skull, för att få vara med. Och under gymnasiet så började jag mer och mer ty mig till... Ja, det fanns ju då Heta linjen som var ett jättebra forum för mig som blind, inte minst, att komma in. Eftersom det var helt röstbaserat. Man ringde ett telefonnummer och så kunde man komma i kontakt med andra. Och där fanns det en speciell del av Heta linjen som kallades för böglinjen. Och där lärde jag känna folk som jag liksom tog kontakt med och träffade.
Och Finn Hellman, som då ännu inte fyllt 18 år, som var åldersgräns för att komma in på diskotek och klubbar, började ändå söka sig ut på gayställen i Stockholm.
Jag tror att det var någon slags positiv särbehandling också, så att de kanske inte kollade en blind ung kille på samma sätt eller något, jag vet inte.
Och hur såg det ut då för dig att komma ut som gay i synskadevärlden?
Jag upplevde kanske inte att det fanns någon uttalad homofobi eller något sånt. Men det fanns kanske en tystnad kring den typen av frågor. Även om sex och samlevnad faktiskt var någonting som många synskadade hade konferenser om och så. Det fanns något samarbete med RFSU, tror jag. Och där kom till exempel Kate Bessing ut som lesbisk, eller hon berättade om det och så. Så att jag visste ju att det fanns fler än jag, men det var ingen annan kille som jag kände till. Och där var det nog så att jag fick liksom lägga det lite grann på hyllan, att jag menar, folk visste väl om det och sådär. Och jag kunde väl kanske prata lite om det. Men sexualitetsfrågor har ju inte varit prioriterade av funktionshinderrörelsen i allmänhet överhuvudtaget. och kanske allra minst då HBTQ-frågor som vi säger idag.
Vad tror du det beror på?
Man har varit så upptagen med frågor om arbete, utbildning, hjälpmedel, transporter, sånt här har prioriterats. Och liksom det här med sexualitet kanske inte sett som det mest angelägna, utan ja, det tar vi sen när det här andra är fixade, när vi har arbete och när vi får utbilda oss. Och då kanske vi kan börja prata om det här med sexualitet. Jag tror ju nästan tvärtom att man kan komma åt en hel del fördomar kring funktionsnedsättningar genom sexualitetsfrågor. Och det vet jag att man har gjort i en del andra länder. Där har det ju funnits grupper som har jobbat både med funktionshinderpolitik och sexualpolitik samtidigt. Sverige har väl varit lite för litet för det.
Men du har dragit ditt strå till stacken. Hur då?
Jag har försökt både inom funktionshinderrörelsen och inom HBTQ-rörelsen att kräva att man ska kunna få vara den man är med sina sexuella läggningar och funktionsnedsättningar. Sen var vi några som startade funktionshindrade HBT-personer som det kallades 2003 kanske. Som just skulle verka för att synliggöra HBT-frågor i funktionshinderrörelsen och funktionshinder i HBT-rörelsen. Och den organisationen, den var liten, men vi lyckades ändå åstadkomma en del under de 10 år eller något som vi var verksamma.
Och vad var det ni lyckades åstadkomma?
Jo, men vi till exempel så lyckades få RFSLs dåvarande medlemstidning Komut att faktiskt komma ut även i talvariant som inläst Daisy-skiva. Och på lite olika sätt sätta de här frågorna på agendan.
Finn Hellman menar att han inte riktigt har svaret på vad som driver honom som aktivist, men att han vill förändra samhället. Men var går då gränsen mellan honom som privatperson och som just aktivist?
Det är klart att jag umgås inte privat med alla som jag har gjort aktivistiska saker tillsammans med. Men det är klart att jag har fått många vänner genom engagemanget. Och det är klart att jag ibland måste, när man har gjort en del aktivistiska saker eller engagerat sig, så måste man kanske ikläda sig en roll till viss del för att man företräder någon kanske. Man kanske har blivit demokratiskt vald till exempel. Eller man kanske ska uttala sig i något nätverksnamn eller så. Då måste man ju tänka på att man inte är privat. Så det är klart det finns en gräns. Men sen kan man ju använda sig. Jag menar, jag har ju även jobbat journalistiskt och ibland känt att det kan finnas saker som jag vill diskutera eller rapportera om där man kanske inte vill utsätta en intervjuperson. Jag kanske inte hittar någon intervjuperson ens som vill prata om de här sakerna. Och då kan det vara nödvändigt att använda sig själv. För sig själv kan man ju så att säga riskera mer saker med. Det är man själv som får ta smällen.
Och du lyckades dra väldigt mycket uppmärksamhet till en tillgänglighetsfråga, nämligen talboksinläsningar.
Ja, det är ju inte sällan som det blir en del tokigheter i inläsningarna av talböcker. Och även punktskriften är ganska ofta av låg kvalitet. Men punktskriften har det varit svårt att visa, för det är så få som kan punktskrift. Så att det är ingen som riktigt fattar hur tokigt det blir. Men talböcker, det kan man ju spela upp. Även den seende majoriteten kan ju höra hur tokigt det kan bli. Så jag började helt enkelt samla på inläsningsfel, och jag uppmanade andra att tipsa mig om inläsningsfel. Och sen så såg jag av en slump, tror jag, att någon hade skrivit om ett sånt här kardinalfel. Det var ju då en inläsare som hade somnat och sov i 9 minuter och mikrofonen var på. Sen gjorde jag en minidokumentär, en 3 minuters, om de här inläsningsfelen och skickade till en radiotävling. Det blev ett väldigt ståhej. Men jag kan ju känna att det finns ju mer man skulle vilja uppmärksamma, men det var väl en väldigt lyckad kombination, tror jag, av att det liksom fanns något lite komiskt i det hela. Jag tror många förstod problemet. Och det är inte alla våra problem som är så lätt att förklara. En del är ju ganska komplicerade. Men här gick det att väldigt lätt visa. Så här kan det se ut.
Finn Hellman säger att det inte var hans avsikt att peka ut inläsarna som skyldiga i sammanhanget, utan att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som upphandlar inläsning och korrektur måste bli tuffare i sina krav i upphandlingen och kanske själva ta över en del av jobbet. Och så belönades Finn Hellman med ett fint pris, Läsguldet, för sin aktion. Priset på 25 000 kronor delas ut till personer, organisationer eller institutioner som skapar möjligheter för personer med syn- eller läsnedsättning att läsa på sina villkor. Hur kändes det då att få pris av dem han klandrat? För MTM finns nämligen med i juryn.
Ja, men det var ju också lite surrealistiskt, fast samtidigt måste jag säga att det är ju en fristående jury där MTM har en ledamot. Så att, ja, det säger väl någonting om den här juryns självständighet. Och sen tror jag faktiskt att MTM ärligt uppskattar en hel del av det arbete som jag har gjort. För jag har ju även försökt påverka internt, och det mesta jag har gjort har ju inte fått en sån här uppmärksamhet. Jag har suttit med olika kommittéer och taltidningsnämnden och allt vad det är för någonting. Så att jag har ju även påtalat saker för dem tidigare som inte har märkts. Så jag tror i och för sig att de uppskattar kritiken jag har framfört, även om, ja, ibland kanske de hade önskat att det hade gått till på ett annat sätt eller så. Och jag själv, jag tackade inte nej till 25 000 kronor och det har inte gjort att jag har tystnat, utan jag har fortsatt med min kritik.
Och så har vi det här som är en viktig del av de här porträttintervjuerna, nämligen hur ser du ut?
Just det. Jag är ju 48 år gammal, även om många tror att jag är yngre. 1,76 lång, åt det smalare hållet. Jag har piercingar i öronen, två stora ringar, en i vardera örat, och mindre stavar kanske.
Framifrån så ser det ut som små runda kulor, från andra hållet så ser man att det är stavar.
Metallfärgade. Sen har jag då glasögon. Det gör inte att jag ser bättre, men jag tror att det gör att jag ser bättre ut.
Ja, det är ganska kraftiga svarta bågar och rätt stora, fyrkantiga. Till skillnad från många med synnedsättning så har du inte mörka glas, utan man ser dina ögon.
Jag har ju då protesögon i plast. Jag hade blå ögon när jag var liten, men jag har bytt till gröna. Och jag hade cancer i ögonen när jag var liten, och på 70-talet så strålbehandlades man. Och det skadade ju ögonvävnaden lite grann också. Jag är inte så förtjust i skägg, men ofta brukar jag nog ha lite som nu, 3 dagars skäggstubb eller sådär.
Håret är mörkt och
det är väldigt kort på sidorna och längre uppe på och lite längre lugg. Så att man skulle kunna säga att det är lite som en sån här syntfrisyr på 80-talet.
Och så anar jag en tatuering.
Precis under t-shirtärmen. Judo betyder det, med japanska tecken. Jag har mörka brallor. Och så har jag ett sånt här nitbälte. Och sen har jag en t-shirt som har ett tryck från klubben som jag tränar på. Men vad är det för färg på den för övrigt?
Kolsvart, och trycket är vitt. Det ser ut som en grafisk figur med någon som håller armarna över en boll, men det kanske inte alls är.
Jag fick för mig att det skulle vara någon kampsportande människa.
Då är det en som håller ner någon.
Okej.
Right. Och så sätter Finn sele på ledarhunden och vi tar oss ner till kollektivhusets gemensamma utrymmen.
Hallå Finn.
Hallå, hej.
Välkommen dig.
Ja, tack själva.
Jo då.
Man lär känna varandra på ett helt annat sätt i ett sånt här hus. Så jag vet nog vad alla heter och hur alla hänger ihop.
Hur många bor i huset?
45 vuxna och 10 barn. Så här är vårt allrum, här äter vi och man kan umgås och...
Är det här en dröm som har blivit verklighet eller?
Alltså jag har ju känt till att det finns kollektivhus ända sedan jag var tonåring. Jag har känt många som har bott i sådana också, men jag har själv aldrig gjort det. Och jag har trott att det nog skulle passa mig, men jag har inte varit helt säker.
Och hur tänker du nu?
Nu vet jag att det passar mig. Det känns jättebra.
Finn, han har också berättat att han gick i musikklass i skolan och att han både spelar piano och gitarr. Och då får jag syn på ett piano i lokalen.
Är det inte ett elpiano då, eller?
Jo. On, ska jag trycka på det?
Ja, vi testar. Jaha, det är lite trasigt. Hör du, den här är inte som den ska. Vad synd. Annars hade jag tänkt spela början på Satis. Den här gynopedi.
Får se till att de lagar.
Ja, jag får göra det. Hallå. Hej. Jag tänkte höra, jag har ju inte anmält att jag skulle äta. Finns det mat så det räcker till en
på... Det är nog lite på gränsen,
tror jag. Men jag får komma och se om det blir några rester då, helt enkelt.
Snopet?
Nej, men det är mitt eget fel, för man ska anmäla sig i tid och swisha.
Reporter i kollektivhuset i Högsbo i Göteborg var Dodo Parikas. Och vi ska återvända till Finn Hellman i början av nästa år och höra om hans forskning kring hur ledarhundsekipage behandlas i Sverige.
Så har det blivit dags för årets jultävling här i taltidningen. Temat denna gång är countrylegendaren Hank Williams, född för 100 år sedan. Här hör vi honom sjunga en av sina hits, Your Cheating Heart.
Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come.
Hank Williams, som egentligen hette Hiram i förnamn, föddes 1923, alltså för 100 år sedan, i Alabama i USA. Och han kallas ofta för countrymusikens fader. I delstaten Tennessee i USA ligger, enligt de flesta, countrymusikens huvudstad. Staden är också den största staden i Tennessee. Vad heter staden? Det är fråga 1. Är det 1, Dallas, kryss, Nashville eller 2, New York? Från staden vi sökte i fråga 1 har en svensk sångerska sänt ett eget tv-program i SVT från sin veranda med olika gäster varje program. Vem är artisten vi söker som här sjunger I can't help it if I'm still in love with you av Hank Williams?
Today I passed you on the street. In my heart fell at your feet. I can't help it if I'm still in love with you.
Fråga 2 söker vi 1. Jill Jonsson, kryss, Lillbabs eller 2. Elisabeth Andreasen. Från denna stad sänds också varje vecka ett världsberömt radioprogram inriktat på countrymusik. Premiärsändningen skedde redan 1925. Och här har countrymusikens alla stjärnor deltagit genom åren med miljoner lyssnare varje vecka. Fråga 3. Vad heter radioprogrammet vi söker som alltså firar 100-årsjubileum 2025? Heter det 1. Lux Radio Theater, kryss, Grand Ole Opry eller 2. Gunsmoke? En av många artister som spelade in Hank Williams låtar var Elvis Presley. Här ska vi höra hans version av I'm so lonesome I could cry, som Elvis kallar antagligen den sorgligaste låten han någonsin hört. Det här framträdandet är hämtat från en världsberömd konsert som också släpptes på skiva 1973. Och det var den första satellitsända konserten som nådde åtminstone en del av världen och där endast en artist uppträdde. Vad kallades konserten och skivan? Det är fråga 4.
I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. A midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry.
Fråga 4 hette konserten och skivan. 1. Hello from Honolulu. Kryss, Greetings from Gran Canaria. Eller 2. Aloha from Hawaii. Nu söker vi en svensk basbariton som hade totalt 37 låtar på Svensktoppen mellan 1962 och 1978. Bland hans största Svensktoppshits kan nämnas bland annat Mercy Cherie, Vandra vidare, En serenad till dig och låten vi nu ska höra, en svensk tolkning av Hank Williams låt I can't help it if I'm still in love with you. Vad heter sångaren? Det är fråga 5.
Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu? Det finns så mycket som är glömt, men det vackra har jag gömt. Kan jag hjälpa att jag älskar dig?
Det här var Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu från 1969. Och fråga 5, vad heter sångaren? 1. Gunnar Wiklund. Kryss, Edvard Persson. Eller 2. Hasse Andersson. År 1960 förärades Hank Williams med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Det finns mer än 2750 stjärnor här, med kändisar inom film, tv, musik, teater och numera också sport. Fråga 6. I vilken amerikansk stad finns Hollywood Walk of Fame? Finns den i 1. Washington DC, kryss Chicago eller 2. Los Angeles? En av Hank Williams mest kända låtar är nog Hey Good Lookin', som han skrev och spelade in 1951. Singeln gick upp till första plats på amerikanska countrylistan, en av Williams totalt 11 listettor. Och låten har spelats in av många andra artister och vi söker namnet på artisten vi ska få höra nu, som både spelar piano och sjunger.
Hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a brand new car and a $2 bill, yeah.
Den här artisten vi söker tappade synen helt i barndomen, troligtvis på grund av glaukom. Bland hans mest kända hits finns Georgia on my mind och Hit the road, Jack. Fråga 7 söker vi. 1. Otis Redding, kryss Ray Charles eller 2. B.B. King. Om Hank Williams var countryns superstjärna under 1900-talets första hälft, så kan nästa artist anses vara motsvarigheten under dess andra hälft. Här sjunger hon Hank Williams låt Jambalaya tillsammans med Roy Clark och Glen Campbell på en hyllningskonsert till Hank Williams 1978. Fråga 8 heter artisten vi söker. 1. Tammy Wynette. Kryss Dolly Parton. Eller 2. Janis Joplin. Och behöver man en ledtråd så kan man nämna att en av hennes många hits heter Jolene. I fråga 9 söker vi namnet på en känd sångare som 1951 spelade in en cover på Hank Williams låt Cold Cold Heart. Och sångaren vi söker gick bort i somras, 96 år gammal.
I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
Fråga 9 var detta. 1. Rod Stewart. Kryss Sammy Davis Jr. Eller 2. Tony Bennett. Och som ledtråd kan nämnas att 2 av sångarens största framgångar kommer låtarna I Left My Heart in San Francisco från 1962 och Rags to Riches som kom 1953. Hank Williams liv präglades av alkoholism och ett beroende av smärtstillande tabletter på grund av en ryggskada. Han var gift 2 gånger och fick 2 barn, Hank Jr. och Jet, innan han dog av hjärtproblem redan 1953 på nyårsdagens morgon i baksätet på en Cadillac blott 29 år gammal. Och vi avslutar tävlingen med att höra sonen Hank Williams Jr. sjunga en klassisk jullåt. Och vi söker namnet på låten i fråga 10. Heter den 1. Silent Night, kryss Little Drummer Boy eller 2. Jingle Bells.
Come, they told me, ba-rum-bum-bum-bum, a newborn king to see, ba-rum-bum-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-bum-bum.
Det var 10 frågor som kretsade kring Hank Williams. Som vanligt lockar vi med fina priser. Första pris är förutom den stora äran en valfri musik-CD eller ljudbok i normalprisklass. Och eftersom det snart är jul så lottar vi också ut ett andra pris bland alla som skickat in, oavsett antal rätt, och det är också en valfri musik-CD eller ljudbok i normalprisklassen. Tredje priset, som även det lottas ut, är en mugg eller t-shirt med taltidningens stiliga logga på. Vi behöver dina svar senast vid lunchtid tisdagen den 2 januari. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Och tävlingsredaktör, det var Martin Holmström.
Häromveckan delades priset Guldkassetten ut för årets bästa taltidningsreportage. Och det gick till Aziza Dawadi för ett reportage om den synskadade poeten Mikaela Persson. Det delades också ut 2 hederspris och Henrik Jansson från Läns- och Riksnytt fick hederspris för sitt reportage I fjällen får själen plats, där vi får möta Ida Östlund när hon tränar inför en fjällvandring. Och just att hitta ledsagare som har uthålligheten, Det är bland det svåraste med att vara ute och hajka, säger Ida Östlund.
Nu går vi igen för den. Hunden är varm.
Den som kommer springande i Nackareservatet är Ida Östlund. Hon är ute på en dagstur och har både ledsagare och ledarhund med. Hon värmer upp inför sommarsäsongen när hon brukar ge sig ut på längre vandringar. Och då ofta i fjällkedjan.
Men det är ju inte det bästa intresse på ett sätt när man inte ser. För det blir också ganska mycket frustration att jag skulle ju till exempel vilja testa att gå hela fjällkedjan. Det kallar de för gröna bandet. Det är 130 mil. Men det är en sak att få någon som kanske vill gå en vecka än någon som vill gå 2,5 månad.
Eller så får du ordna liksom etapper så att du kan lösa
av. Ja, men precis. Men det blir liksom meck och rodd.
Ja.
Och sen ska man ju också, när man är med någon så länge, klicka på något plan att man... För man blir ju extremt liksom nära varandra och jag blir ju också extremt beroende. Varenda gång jag behöver gå på toa måste jag ju liksom, vart kan jag gå?
Vi hittar en brygga där Ida och hunden Gonzo får svalka sig efter löpturen.
Det här var ju en rätt spurt, alltså går det oftast så här fort när ni tar det fram eller?
Jag tror du hade tur och såg oss när det var nedförsbacke.
Ja. Och du har hunden med dig ute. Brukar du ha det när du hajkar?
Ja, men den är med ibland. Just nu ska jag faktiskt, min nuvarande hund, gå i pension. Så att jag väntar på en ny. Så att nu får han vara med ibland på lite kortare turer och sådär.
Och du har ju ledsagare med dig.
Om jag ska långt då måste jag ha med mig någon. Om jag inte går längs grusvägarna hemma i Jämtland.
Just. Ja, du har planer för sommaren också med att ge dig ut, eller?
Ja, jag har några turer inbokade. Jag ska bland annat gå Padjelantaleden. Och sen ska jag gå någon sväng i Jämtlandsfjällarna. Jag brukar säga att det känns som själen på plats där. Och det för mig är ett sätt att alltså, vara liksom mindful. Jag är inte den här typen som kan sitta och meditera. Men om man går på i ett stenröse och inte se, då kan man liksom inte tänka på någonting annat än vart ska jag sätta nästa steg.
Oj, ja, jag hittade en pinne där som man leker med. Härligt. Ja, det är väl lite svalkande att vara nere i.
Ja.
Du har fötterna i också där.
Ja, det är jätteskönt.
Vad tycker du är roligast med det här?
Det är att utmana sig själv och få känna de här vidderna och få slita lite och få... Jag gillar känslan av att vara på väg. Framåt. Ja, det vet jag inte. Och det blir det här fokus på det väsentliga. Röra, äta, sova, få skydd. Ta sig fram.
Mm.
Det är så himla mycket intryck och skit i våran liksom, vardag i stadsmiljö. Så att det är att bli trött i kroppen men samtidigt få vila huvudet. Det är någonting med det som tilltalar mig väldigt mycket.
Får man vara ensam på de där lederna eller möter man mycket andra vandrare?
Om man går på de allra största så möter man ju människor absolut. Men det går också, man kan vara själv en hel dag också. Och allt är ju relativt. Man möter ju inte lika många som på Götgatan på Södermalm direkt. Mm. Även om det är mycket folk.
På den här en mil långa eftermiddagsturen är Ida utrustad med bara en lätt ryggsäck som inte innehåller så mycket mer än några liter vatten, snacks, mobiltelefon och hennes vita käpp. Och så har hon två stycken stavar med sig. Den ena sitter just nu ihopfälld på ryggsäcken och den andra ligger på bryggan medan ledarhunden kyler ner sig i sjön. Den utfällda staven håller hon mellan sig och ledsagaren när hon springer. På så sätt kan de navigera och Ida märker snabbt om det går uppför eller utför. Idag är det Mats som ledsagar, en bekant till Ida som är ultramaratonlöpare trots sina 65 år och delvis synfältsbortfall.
Det som Ida säger, man lär sig ju efterhand vad man måste säga till om. Om som sagt vad det är stenar, stockar, rötter, hängande blad, grenar och sånt där. Men i övrigt då, när jag ser att det här underlaget behöver jag inte säga någonting, då får man kan man prata om annat istället.
Då kan Mats eller prata och jag är tyst.
Just det är som har radion
jag
på.
Jag flåsar och Mats pratar.
Alltså, Ida har ju, hon ser ju inte något problem när vi är ute. Liksom. Hon snarare söker ju upp ibland områden där hon vill testa och gå. Där det är till och med svårt att gå för seenden. Och då får man ta med henne dit. Och hon klarar det galant. Liksom. Det är otroligt positivt inställd till det här med att vara ute i skogen och gå. Det är jättekul.
Ja.
Ja, men till exempel, jag har inte gått upp på Kebnekaise, det gör ju många. Dels så vet jag inte om det kanske inte lockar mig super mycket, men man kan ju börja med att gå i Hammarbybacken och känna hur känns det?
Just
och hur är det att gå på klipper 30 meter innan man börjar liksom och ge sig, lära känna sin begränsning och sin ork och sin kapacitet så där.
Just. Och du är då inte så mycket för att klättra upp för utan mer liksom gå och vandra, eller?
Ja, men jag var upp på Helags 2 gånger.
Mm.
Det är ju superhärligt. Men det blir ju något annat än att gå eller jogga på fjäll. Så jag vet inte, jag tror jag mer lockas av att flytta mig längre sträckor.
Mm.
En uppåt sådär.
Ja, och här går
det. Helags är ju verkligen väldigt mycket stenbumlingar på slutet. Det är ju egentligen ingen stig, det är bara en massa sten som man ska klättra över.
Det här med att hitta ledsagare som kan följa med och motionera, det är inte så lätt, säger Ida.
Ja, men det är ju alltid det som är kruxet. Jag pluggar nu i 3 år, så då har jag haft långa somrar. Men när man är beroende av andra så är det ju ett krux att få till. Och ofta kan det finns, jag har rätt många kompisar som kan tänka sig att gå liksom 2-3 dagar och sådär. Det tycker många är ganska härligt. Men när man, jag vill ju testa på att gå liksom längre turer.
Och
då blir det en annan sak.
Ja, då måste man ju tänka på att ha med sig mat för turen och vatten och sådär. Eller om man inte går till någon stuga då.
Ja, precis.
Brukar du ha med tält och så, eller brukar du bo i stugor?
Ja, men det var lite olika. Förra sommaren då gick jag en tur på 10 dagar. Då hade vi med tält, men alltså finns det en stuga då bor jag ju oftast hellre i den. Så bekväm är jag ju ändå.
Jo. Jag tänker på också, du är blind.
Ja.
Och alltså, att ha med sig grejer, det kan ju vara svårt om man är seende liksom och ha ordning på alla grejer. Har du något knep eller?
Mm. Ordningsamhet är inte min starka sida överlag, men jag brukar försöka ha i liksom olika påsar. Och det bästa sättet är ju att ha med sig så lite grejer som möjligt. Både för tyngdens skull framförallt, men också verkligen ha det absolut mest nödvändiga.
Du sa påsar och sådär. Är det så att man håller liksom ett facke alltid liksom bara de där grejerna i? Eller?
Ja, jag brukar prova det så att jag har sådana här vattentäta packpåsar. Så i den här har jag sovsäcken och extra trumpor och i den här har jag, ja, vad är det nu, kanske mobilladdare. Och
ja, precis. Vad är det för grejer som man liksom verkligen måste ha med sig och vad är direkt överflödigt liksom?
Men man måste ju ha med sig så att man kan hålla sig varm och torr och mätt. Men man behöver ju liksom inte 5 par strumpor utan man kan ju ha 2 par. Ett, så att man har ett par som är, man kan ha behöver på natten och sådär som är torr och sen får de som är blöt och äckliga på dagen, de får torka över natten.
Men kan du tvätta medan du är ute om du är ute många dagar sådär? Eller får man liksom?
Man får stå ut. Jo, men ibland kan man ju lyckas skölja. Man kan ju skölja i någon bäck och liksom sådär. Det är ju någon stuga ibland, men då är ju ullkläder bra. De luktar ju ofta mindre än syntet. Sen får man försöka tvätta sig själv i sjöar och bäckar och sådär.
Ja, jag tänkte på det. Vatten då? Kan du fylla det längs vägen eller måste man ha med sig allt? Eller?
Ja, men än så länge i våra svenska fjäll så går det ju bra att dricka vatten. Och det är mest där jag har gått. Så att jag brukar inte, man bär med sig liksom det vatten man behöver. För man får kolla på kartan hur långt det är till bäckar och sådär. Men jag har aldrig gått, jag har behövt bära med mig flera liter.
Ida beskriver sig själv som ganska nördig med att hålla igång utomhus. Förutom att springa och att vandra så åker hon gärna skidor. Och i höstas var hon på ett läger i Vålådalen i Jämtland med ledarhundar.
Så då har vi 7 ledarhundsförare. Det var fantastiskt.
Nu tänker jag, det blir lite extra då. Du måste röra med dig foder och så om du tar med hunden ut på vandring.
Ja, precis. Så att, det är väl därför jag inte... Dels har min hund inte varit superpigg. Han, så att, då har jag burit hans mat. Så där, så då, därför har inte han fått följa med på de här långa turerna heller. Men det finns ju också klövjeväskor man kan ha. Men då gäller det att träna upp hunden för det successivt också.
Det betyder att de har dem över ryggen då?
Precis, ryggsäck. Mm.
Men och sen då det här med att sätta upp tält och så, är det något, kan du det?
Jo, men jag har väl lärt mig mitt tält. Men det är också en sak att sätta upp det på gräsmattan hemma när det inte blåser någonting. Och att sätta upp det på ett fjäll när man är hungrig och trött, man håller på att dö och det blåser och regnar. Då är jag glad att jag har med mig någon som har ögon som funkar.
Mm. Ida tar fram ett äpple och äter och säger samtidigt att den bästa maten på en längre vandring inte är färsk frukt utan torkad mat.
När jag är ambitiös och orkar, då brukar jag torka egen mat. 1000 gånger billigare och också väldigt mycket godare. Kan man bara ta sin vanliga mat man har gjort hemma och lägga i ugnen över natten. Eller i en så tork, speciell torkugn också. Det mesta går faktiskt att torka. Det gäller ju att ha små bitar. Och så där. Men linsgryta har jag haft med mycket. Och chili con carne. Och...
Så får man bara liksom koka upp vatten och fylla på när man är på plats. Och hur är det då? Då har du så här spritkök eller med det?
Ja, gas.
Och då, men då är det, alltså fixar du det utan att se? Det är ganska svårt eller?
Jo, men det är lite läskigt. Det gäller att den står på ett ställe så jag kan ställa dit och föra lågan över gasen och sådär. Eller ja, eld för att tända på den. Och sen är det ju också att lyfta av och när det kan vingligt. Så att det funkar, men ja, jag brukar oftast inte göra det själv.
Och, men som sagt, och du hade redan planerat nu i sommar. Jag tänker på så här, om det är någon som lyssnar på det här nu då och vill själv ge sig ut lite i sommar. Alltså, då kan man ju göra det lokalt, men... Hur långt i förväg behöver man planera? Du behöver ju inte boka kanske boende om du har tält med dig. Men om du ska bo i stuga, då måste man väl vara ute i god tid?
Ja, det är väl lite... Nu, under pandemin så var det ju stundvis väldigt fullt. Men vissa av de här STF-stugorna som finns, de behöver man... Och vissa får man inte ens boka i förväg. Men vill man vara helt säker så kan det ju vara bra att boka. Och det finns ju liksom... Till exempel Jämtlandstriangeln är ju en klassiker. Då går man mellan 3 fjällstationer som är liksom hög vandrarhemstandard skulle jag säga. Men ändå går man på Karlfjället med 16-19 kilometer liksom på varje dag. Då. Så det var där jag började och tyckte att det var jättehärligt. Sen med all fysisk rörelse, ju härligare det blir, desto mer man har tränat, desto lättare blir det ju.
Så det är jobbigt i början, men sen blir det roligare?
Ja, men och om man också har motion i vardagen så är det ju lättare också när man väl ger sig ut. Och att inte packa med sig för mycket grejer. För ju tyngre man har, desto jobbigare blir det också.
Är det därför det är bra liksom att provgå så här då? Att man är ute lite och ser hur känns det med den här packningen efter en dag? Liksom?
Ja, men verkligen. Och det kan man göra hemma där man bor. Bara liksom stoppa ner några flaskor med vatten i en ryggsäck och känna hur känns det att ha 10 kilo på ryggen. Om man går i 20 mil så gör ju 10 kilo eller 7 kilo ganska mycket per steg i visst många mil.
Just, så inte så mycket äpplen då med i ryggsäcken i vanliga fall.
Jag får torka dem en gång.
Ja, precis. Ja, men det kanske funkar om man skär dem i skivor. Ja,
det blir toppen.
Ja.
För den som inte är så van men vill börja ge sig ut på vandring så kan det funka att boka övernattning i till exempel en fjällstuga och göra dagsturer utifrån den. Och det är också bra att förbereda kroppen på att gå i terräng, hur van man än är, säger Ida.
Ofta finns det ju elljusspår och sådär. Så det är ju alltid en bra början att träna och gå lite på ojämnt underlag. För ofta vi som bor mycket städer, man är liksom van att gå på asfalt. Och jag brukar säga att det tar ett tag. Även om man är ganska van så tar det någon dag innan kroppen liksom fattar vad det är som händer. Mm. Så man blir liksom bättre och bättre på att gå där det är knöligt. Och sen att inte se och att man snubblar ju hela tiden. Det ingår liksom.
Men vad ska man tänka på? Alltså då tänker jag att det är viktigt att ha bra skor. Liksom. Ska man ha olika par skor med sig också? Eller räcker det med ett par? Och hur ska de vara?
Det där med skor är ju också en... Ja, det är lite ideologi det där. Jag personligen går i liksom trail-jumpadojer hela tiden på fjället. Så att jag har inte kängor och sådär. Jag tycker det blir svårare att gå då. Man känner underlaget.
De här är mjukare förstås.
Ja, men det är liksom grepp under.
Ja, de är ju väldigt gummi liksom.
Precis. Men då går jag också i blöt hela dagen om fötterna. Så det där får man ju känna lite själv.
Just det, jag vet, det var någon som pratade om att man kan sätta fötterna i plastpåsar och så i såna där, för då håller de ändå torrt.
Precis, det finns många tricks.
Har du brukar köra det eller?
Nej, jag kör hellre med så att jag är blöt om fötterna och så byter jag om på kvällen så att jag har torrt då. Men jag är varm också av mig så.
Aida Östlund ska alltså gå Padjelantaleden på 16 mil i sommar. Men förra året var hon på en 25 mils vandring under 10 dagar. Och även om fjällen är favorit för Ida som tycker om vidderna så bor och pluggar hon i Stockholm nu.
Och här i Stockholm har man ju både Sörmlandsleden som utgår från Björkhagen och sen finns det Upplandsleden och Roslagsleden. Och något som jag verkligen kan rekommendera är också på skärgårdsöar. Där brukar de ha så här fina små grusvägar och väldigt inte bilar och sådär. Sen när jag går så har jag också alltid stavar. Och när jag vandrar i, liksom på stigar och sånt, då går jag bakom ledsagaren som håller i staven. Så håller jag i en stav. Och så har jag en stav i min högra hand.
Och stöttar dig på den.
Precis. Mm. Så att jag får tre ben. Så den blir liksom både käpp som man känner lite med och också liksom balans. Och så har jag en sån här, så att den går för länge. Så att i nedförsbacke kanske man vill ha lite längre och i uppförsbacke lite kortare.
Just. Ja, det är så här, vad kallar man det? Teleskopvariant. Ja, om hon inte kan gå hela gröna bandet på 130 mil så vill hon ta Kungsleden på 40 mil framöver. Hon håller generellt samma tempo som seende mellan 2 och 3 kilometer per timme i fjällterräng.
Förra sommaren gick jag med ett gäng. Det var inte vana fjällvandrare men jag var ju verkligen inte den som sinkade då. Förutom när det blir riktigt jättestenigt. Eller att man ska över någon bäck och så. För då måste man ju liksom 30 centimeter fram, en sten. Alltså, då måste man ju verkligen...
Ja, då blir det ju fokus. Ja. Men då går vi upp lite här i skogen.
Ja, här skiljs våra stigar åt för den här gången. Ida Östlund och ledsagaren Mats. Och så ledarhunden Gonzo som i sommar ska bli pensionär. Och så sällskap åt en 11-åring med synnedsättning.
Här är ju mycket rötter. Nu ska jag lyssna.
Det är uppe och det är rötter. Och lite sten. Och sen är det uppför. Hyfsat platt. Lösa grenar.
Och det var Henrik Jansson från taltidningen Läns och Riksnytt som hade träffat Ida Östlund. Öppnat och stängt. I Lomma har det gamla stationshuset på Järnvägsgatan 7 öppnat som kommunalt kontaktcenter. Fram till dess det nya kommunhuskvarteret står klart 2027 enligt nuvarande planer. Öppettiderna är måndag till onsdag 7.45 till 16.30, tisdag hålls öppet till 17 och fredag till 15. Telefonnumret är 040 641 1000. I Lund har skivbutiken Doolittle öppnat på Lilla Tvärgatan 5. Här finns förutom vinylskivor och cd-skivor också second hand kläder och kafédel. På Härlövs handelsområde i Kristianstad har Blomsterlandets butik stängt. Och Ystad har fått en hamburgerrestaurang när burgerkedjan Mr. York öppnat på Dragongatan 42.
Evenemangstips. Och först så har flera filmer som tidigare bara haft syntolkning och i förekommande fall uppläst text för biobruk nu även fått det för andra format. Det är filmerna Scrapper, Höstlöv som faller, Kalla mig Lucia och Somliga går med trasiga skor som nu kan avnjutas på TVD, DVD och VOD också. En julkonsert till förmån för Rädda Barnen och Barn på flykt blir det i Klosterkyrkan i Ystad nu på lördag 16 december 16.00. Pianisten Anders Wallén ackompanjerar unga solister och kören Kairos sjunger. Bokhandeln på Stortorget 3 i Ystad säljer förköpsbiljetter som kostar 150 kronor och måste betalas med Swish. Gratisbiljetter delas ut i bokhandeln till den som är under 18. Samma dag, den 16 december, samma klockslag 16.00, är det julkonsert i Sankt Nikolaj kyrka i Simrishamn med Sisselakören från Borrby. Operasångaren Rickard Söderberg med vänner ger två julkonserter på Ystad teater 17 december 14.00 och 18.00. Biljetterna kostar omkring 500 kronor men enstaka biljetter för 275 kronor kan finnas kvar. En konsert med spanska julsånger i flamenco-version blir det på Kulturhuset Trycket Lundavägen 2 Södra Sandby 17 december 15.00. Dörrarna öppnas 14.30. Biljettpris 100 kronor. Biletto säljer via sin hemsida biletto.se. Barn och unga under 18 betalar halva priset och upp till 6 år är det gratis. Kammarkören Felicitas sjunger jul a cappella. Alltså utan ackompanjemang med både julsånger och annan musik, bland annat av Rachmaninoff, 17 december 16.00 i Brunnby kyrka på Kullaberg. Då är det fri entré. Samt 18 december 19.00 till 20.00 i Mariakyrkan i Helsingborg. Biljetter dit kan köpas med Swish nummer 123-421-9218. Betalningen på skärmen gäller som biljett. Eller så köper man i kyrkentrén. Helsingborgs kulturskolas juniorband och concertband tar ton med julmusik i Dunkers kulturhus konsertsal i Helsingborg 20 december 18.00. Det är fri entré. 13-dagskonserten Från Balkan till Brahms med Helsingborgs symfoniorkester ges två gånger 6 januari på Helsingborgs konserthus 15-17 och 19-21. Biljettpriserna varierar stort från 85 till 475 kronor. Nyårskonsert blir det med Schönbrunns slottsensemble från Österrike som framför klassisk wienermusik 19 januari 19-21.30 på Malmö Live där orkestern dyker upp på väg från Estland till Tyskland. Julius säljer biljetterna som kostar 665 eller 765 kronor. Biljettinformation Ystad teater 0411 577 199 Helsingborgs konserthus 042 10 42 70 och Julius 0775 700 400. Eftersom Skånes taltidning gör helguppehåll så omfattar kalendern årets sista två veckor och det nya årets första vecka. Och vi börjar med måndagen den 18 december. Detta datum, julmånaden för 195 år sedan, föddes tomtens andliga fader, författaren Viktor Rydberg, som ju skrivit dessa rader. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Rockbandet The Rolling Stones bildades 1962, året då deras gitarrist Keith Richards fyllde 19. Nu är det dags för Richards 80-årsdag och de brittiska stenarna, de rullar fortfarande på med album och turné. Och namnsdagsbarnet denna dag är gammaltestamentligt, nämligen Abraham, som förutom i kristendomen även förekommer i judendom och islam. Tisdagen den 19 december har Isak namnsdag. Och onsdagen den 20 december så har Svenska Akademin sin högtidssammankomst då nya medlemmar officiellt inträder och håller tal om den vars stol de tar över. I år är det författaren Anna-Karin Palm som efterträder Sture Allén samt språkforskaren David Håkansson som tar över efter Kjell Espmark. Och 2021 års Nobelpristagare i litteratur Abdulrazak Gurna firar sin 75:e födelsedag medan Moses och Israel har namnsdag. Torsdag 21 december är Thomas namnsdag. Korsordsliknande ordgåtor har hittats i fornegyptiska gravar och på lertavlor från Pompeji i Italien. Men det moderna korsordet för vuxna fyller 110 år räknat från det datum då det först publicerades i en New York-tidning, skriver Wikipedia. Fredag 22 december infaller vintersolståndet med 2023 års kortaste dag och längsta natt. På dagen 165 år tidigare föddes den italienske stjärnkompositören Giacomo Puccini. Här hörs en av hans mest kända operaarior, Nessun Dorma, Ingen sover, ur Turandot med Jussi Björling, inspelat 1944. Och namnsdagsbarnen denna dag, de heter Nathanael och Jonathan. Lördag 23 december är lille julafton. En gång i tiden var hon OS-värdinna i München, men det sa klick mellan henne och en viss Carl Gustav och hon blev drottning av Sverige. Nu fyller tysk-brasiliansk-svenska Silvia född Sommerlath 80 år. Och i löpsedeln på vår hemsida finns länkar till en intervju som Helena Frank gjorde med Silvia 2005. Söndagen den 24 december är det ju julafton. Och här kommer lite mer Jussi Björling. Det är också fjärde advent och Evas namnsdag. Och Finlands tidigare och första kvinnliga president Tarja Halonen föddes julafton 1943 medan Finland ännu var i krig. Nu fyller hon 80 år. Måndag 25 december infaller juldagen och namnsdag är det ingen alls som har. Tisdag 26 december är annandag jul och Stefan samt Staffan har namnsdag medan junior-VM i ishockey för herrar startar i Göteborg. Onsdag 27 december var förr tredje dag jul. Och det är Johannes och Johan som firar namnsdag och det är fullmåne. Torsdag 28 december är Benjamins namnsdag och 45 år har gått sedan Spanien antog en demokratisk författning 3 år efter diktatorn Francos död. Fredag 29 december är det Natalie och Natalia som har namnsdag. Statsminister Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, fyller 60 år. Han föddes i Lund men växte upp i Torshälla. Lördag 30 december är årets näst sista dag och det är Seth och Abel som har namnsdag. Den produktive och ännu verksamma författaren Carl-Göran Ekervald fyller 100. Ett 40-tal titlar av honom finns som talbok och 3 i punkt. Medan akademiledamoten och författaren Horace Engdahl fyller 75. Söndag 31 december är ju nyårsafton och Sylvester har namnsdag. Diskodrottningen Donna Summer fyller denna dag 75 år. Måndag 1 januari är det nyårsdag och vi säger välkommen till det nya året 2024. För 145 år sedan ställdes klockorna i Sverige om till samma klockslag och så kallad normaltid infördes i hela landet. Tisdag 2 januari är Sveas namnsdag och onsdag 3 januari har Alfred samt Alfrida namnsdag. Torsdag 4 januari är punktskriftens dag. Dess uppfinnare Louis Braille föddes detta datum 1809. Namnsdag har Rut. Fredag 5 januari infaller trettondagsafton då Hanna samt Hannele har namnsdag. 65 år fyller då nyhetsankaret Anna Lindmarker som vid årsskiftet slutar på TV4. Lördag 6 januari är trettondagen då de tre vise männen, eller tre kungarna som man säger i många länder, kommer gåvor till Jesusbarnet, nämligen namnsdagsbarnen denna dag, Kaspar, Melker och Baltzar. Och söndag 7 januari fyller den kvinnliga rösträtten i Schweiz 45 år, och det är August och Augusta som har namnsdag.
Den regionala anslagstavlan har först ett meddelande från SRF Skåne om att deras kansli är julstängt mellan den 23 december och öppnar återigen den 8 januari. God jul och gott nytt år önskar SRF Skåne. Och så ett meddelande om syntolkad teater på Intiman. SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till föreställningen Ellen Babich tisdagen den 13 februari 2024 klockan 19. Adressen är Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö och priset 250 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Och föreställningen varar i 1 timme och 30 minuter utan paus. Samling. Vi träffas klockan 18.15 då du får din biljett och mottagare. Och färdtjänst hem kan beställas till efter klockan 20.30. Handling. I denna nyskrivna pjäs möter vi den äldre lärarinnan Astrid som lever med sin före detta elev Klara. Ikväll har rektorn på skolan Wolfram bjudit in sig själv för att prata om ett känsligt ärende. Det har kommit in graverande klagomål på Astrid från föräldrarna till en av hennes elever, 16-åriga Ellen Babich. Wolfram säger att han vill skydda henne, men går han att lita på? Han avslöjar inte vad det handlar om. Ju mindre klarspråk, desto mer hotfylld blir situationen. Ett intrikat psykologiskt spel tar fart. Och nu börjar även Klara minnas detaljer från tiden som Astrids elev. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast fredagen den 22 december klockan 13. Och vid anmälan berätta om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Och betalning sker till bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050 tidigast 1 januari och senast onsdagen den 31 januari. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Och om ni behöver komma i kontakt med någon under dagen kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad, Bromölla samt Östra Göinge som bjuder in sina medlemmar till Knutsfest onsdagen den 10 januari klockan 13 till 16.30 i Östermalmskyrkan, Lasarettsboulevarden 6. En lättare lunch och fika serveras. Gittan Bergholtz underhåller oss med dansbandsmusik och country. Anmäl deltagande senast onsdagen den 27 december till Anita S på telefon 044 533 09. Om Anita inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararen så hör hon av sig. glöm inte uppge telefonnummer. Och anmälan kan också göras på anitasvensson109@gmail.com. Ange eventuell matallergi. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har månadsmöte med grötfest. Eftersom det blev populärt med hemkokt gröt förra året gör vi ett nytt kok i år. Tisdagen den 9 januari klockan 13 till 16.15 i vår lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Priset är 60 kronor. Det serveras gröt, saftsås och skinksmörgås. Efter lunch blir det vanliga mötesförhandlingar och sen en stunds social samvaro. Därefter serveras kaffe och kaka. Betalning sker via inbetalning till bankgiro 5954-3017 eller Swish 123-545-9680. Och anmälan görs senast den 4 januari klockan 12 till Stina Bodil på telefon 0702-39 76 26 eller e-post stina.bodil@telia.com. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Ett meddelande om torsdagskurs från SRF Västra. Torsdagen den 18 januari klockan 13.30 till 15.30 i SRFs lokal. Fikaavgift 30 kronor, kursavgift 300 kronor för 12 gånger. Kursen om starka kvinnor fortsätter med Ingeborg Ballhuisen som kursledare. Anmäl dig till kansliet via telefon eller mejl. Välkommen! Till sist har vi en julhälsning från SRF Västra Skåne. Kansliet är stängt för jul och nyår från och med fredagen den 22 december till och med fredagen den 29 december. Kansliet öppnar igen tisdagen den 2 januari. Och alla medlemmar önskas en riktigt god jul och ett gott nytt år. Undertecknat Maria och Monica. Vi har en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken i Ängelholm och då gäller det Ärarpsvägen, där ett vägarbete påverkar resenärer på linje 3 fram till den 30 juni. Hållplats Tulpanvägen läge A stängs. Hänvisning till Persikovägen läge A. Hållplats Tulpanvägen läge B stängs också. Hänvisning till hållplats Persikovägen läge B. Hållplats Svealandsgatan läge A stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge Y på Margretetorpsvägen. Eller till hållplats Persikovägen läge A. Hållplats Svealandsgatan läge B stängs också. Hänvisning till en tillfällig hållplats läge X på Margretetorpsvägen. Eller till hållplats Persikovägen läge B. Hållplats Blekingegatan läge A stängs. Och resenärerna får istället gå till tillfällig hållplats läge Y på Margretetorpsvägen. Hållplats Blekingegatan läge B stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge X på Margretetorpsvägen. Den lokala anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne samt sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som meddelar att kansliet håller julstängt från 22 december till 7 januari. Gäller något brådskande går det bra att kontakta ordförande Rune Persson på telefon 0705 33 44 82. God jul och gott nytt år önskar styrelsen och kanslipersonalen. SRF Malmö Svedala välkomnar till dagverksamhet i vecka 51. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna, senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 18 december klockan 13 till 15 är det tidningsläsning och frågesport. Tisdagen den 19 december 13 till 15.15 är det bingo och fika. SRF Malmö Svedala har också ett meddelande om att kansliet är stängt från och med måndagen den 25 december och öppnar återigen måndagen den 8 januari. Visserligen är kansliet öppet men dagverksamheten är inställd vecka 2 och 3 på grund av vattenläckan i köket. Om man behöver ha kontakt med föreningen under helguppehållet går det bra att ringa ordförande Rolf Berglund på telefon 070 547 97 29. SRF Malmö Svedala styrelse och personal önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Och så har vi några ändringar i den lokala busstrafiken. I Lund påverkar ett VA-arbete på Öresundsvägen linje 2 fram till den 30 augusti. Och hållplatser som påverkas är Öresundsvägen läge A och B som stängs. Hänvisning till hållplats Åldermansgatan läge A och B, cirka 300 meter söderut på Åldermansgatan. Även hållplats Slottervägen läge B stängs. Resenärerna får istället ta sig till Slottervägen läge A, 130 meter norrut på Slottervägen. I Lomma påverkar ett vatten- och avloppsarbete på Vinstorpsvägen och Kastanjevägen resenärer på linje 132 och 139 fram till den 22 december. Hållplats Lomma station läge A stängs, hänvisning till tillfällig hållplats Strandvägen läge X, 240 meter i nordvästlig riktning på Strandvägen. Även läge B stängs, men där hänvisas till läge Y som ligger cirka 180 meter i nordvästlig riktning på Strandvägen. Och hållplats Poppergatan läge A och B stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge X och Y i nordvästlig riktning på Industrigatan. Och det här, det var allt för denna gång och för detta år. Nu gör vi uppehåll i 2 veckor och nästa gång vi kommer tillbaka, då är det den första veckan på det nya året 2024. Torsdagen den 4 januari. Vi önskar en riktigt god jul och så småningom ett gott nytt år.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!